Hej och välkomna till Järnvägshistorier, en podd från Järnvägsmuseet i Gävle. Vi som leder podden är Henrik Reuterdal och Inger Olausson. I podden tar vi upp olika aspekter av svensk järnvägshistoria och lyfter fram sånt som inte alltid får så stort utrymme. Till vår hjälp har vi arkiv, föremål och kunniga gäster.
Det här är poddens sjunde avsnitt och det andra och sista om järnvägarnas roll för den civila trafiken under andra världskriget. Vi har inspirerats av SVTs satsning om Sverige och kriget och hittade så mycket att prata om att det fick bli två delar. Idag ska vi prata ånglok och kurirtrafik.
Då tänkte jag att vi skulle prata lite om en verksamhet som försiggick i det dolda under andra världskriget, där järnvägen var en av flera viktiga aktörer. Och det jag tänker på är den kurirtrafik som förekom fram och tillbaka över riksgränsen mellan Norge och Sverige. Jag tänkte bara ta lite bakgrunden till den här kurirtrafiken. Och det är ju det att Tyskland invaderar Norge 9 april 1940 och sen i juni samma år så etableras en norsk exilregering med säte i London. Och syftet med den här exilregeringen var att man på olika sätt på distans då skulle kunna påverka utvecklingen i Norge. Och för att kunna göra det så behövde man ha olika kontaktvägar in och ut ur Norge. Och det var ju bland annat med norsk motståndsrörelse där det fanns agenter och sabotörer som fanns inne i Norge. Men även med sådana agenter som man skulle skicka in i Norge som skulle utföra olika operationer. Norska legationen i Stockholm var också en sån här viktig kontakt som man hade. Som kunde styra upp olika operationer som skulle göras. Och då blev ju kurirtrafiken en länk i det här. Med den här kurirtrafiken då så kunde man in i Norge föra in pengar, vapen, ammunition, radioapparater som under tyskarnas tid, under invasionen, var förbjudna. Det var ju ett viktigt sätt att liksom hålla sig informerad om vad som hände för privatpersoner. Man förde in tidningar som också var förbjudna in i Norge.
Var inte det så också att radioapparater fanns ju? Men tyskarna var ju tvungna att ställa in dem så att man bara kunde få in de tyska sändarna. Mm. Så att radioapparater fanns, men man kunde inte ta in annat än tyska sändningar.
Ja, det visste inte
jag. Och då ville man förstås få in något. Man kunde få in engelska sändningar eller något annat.
Ja, då var man tvungen att ha en hemlig radio.
Just det.
Ja. Även livsmedel och sen såna här utrustningar som man inte tänker på som var viktig för motståndsrörelsen, som tryckeriutrustningar och sånt där. Det var också sånt där som man kunde använda då för att kanske sprida propaganda mot tyskarna och sådär.
Och då antar jag att järnvägen fick en viktig roll för hemliga frakter, kan man säga. Här
ja, precis. Från Norge så kunde man med kurirtrafiken då skicka information om tyska trupprörelser och ritningar över försvarsanläggningar som tyskarna hade satt upp. Och det här var ju viktiga underrättelser för den här norska exilregeringen och norska legationen i Stockholm då, för att de skulle kunna planera sina olika operationer som man skulle göra. Och det här var också information som svenska myndigheter fick ta del av. Så att det var ju viktigt. Vi nämnde ju tidigare de här järnvägsförbindelserna som fanns över riksgränsen mellan Norge och Sverige. Och det är ju som vi sa, det är ju samma som idag. Och då var det ju gränsstationer i riksgränsen då. Fast det var ju Björnfjäll då som låg några kilometer in på norskt område. Där man tidvis svensk lokpersonal var inne och vände med svenska tåg. Och sen har vi Storlien och vi har Charlottenberg och så Kornsjö då, som vi nämnde förut. Och det här innebar ju alltså att svensk järnvägspersonal flera gånger per dygn korsade en gräns då som var hårt bevakad med pass- och tullkontroller. Och för att svensk järnvägspersonal skulle kunna passera gränsen så utfärdade tysk krigsmakt speciellt utställda pass åt den här personalen.
Just det, då är det lokförare, eldare, tågmästare, personal och godsvårdare kanske kan man tänka sig som åkte över då.
Ja, och jag tänker lokbiträden.
Lokbiträden, ja.
För de här elloken då som gick där.
Och för lyssnaren då så är lokbiträde är ju en person som på ett ellok, man hade ju dubbelbemanning, man var ju alltid två på den här tiden. Och lokbiträdet hjälpte till att titta efter signaler och smörja lok och kanske lite växling och sånt. Så man var ju två på loken, vare sig det var ånglok eller ellok på den tiden.
De här kontrollerna som gjordes vid gränserna, det var ju dels var det ju då tysk militär, men sen även norska hirdmän eller norsk statspolis kan man säga, som var organiserade inom Norsk Nationalsamling. Så att det var ju också nazister kan man säga då, som var medlemmar då i Nationalsamling. Och om man ska titta lite på hur järnvägspersonalen upplevde de här passagerna över gränsen, så kom det in flera rapporter med klagomål in till järnvägsstyrelsen och militärbyrån från järnvägspersonal då, som tyckte att de blev illa behandlade av tysk militär och den norska statspolisen. Och det fanns, man hade kommit överens om att det här skulle utföras utan vapenhot. Men det blev ju snarare tvärtom, att det var ofta under vapenhot som man ville beträda. Man ville komma upp i loken då för att...
Man ville undersöka och leta smuggelgods.
Ja.
För det här är lite spännande. För det var väl så att trafiken flöt väl hyfsat på i Kornsjö, Charlottenberg och Storlien tidvis. Det var ju avstängt tidvis. Men uppe i Björnfjäll och Vassjärö var det ju perioder när det var inga tåg gick över. Och då gick det ju så kallad vagnuttagning, det som idag heter spärrfärd, mellan Björnfjäll och Vassjärö, utgjordes av svenska fordon. Man hade, gick emellan av olika skäl. Så det var ju lite olika perioder om det var trafiken flöt eller om det var speciell trafik över. Eller
och det var
alls.
Ju stridigheter pågick ju längre där uppe i norra Norge. De här kontrollerna då som utfördes av tysk militär och de här norska hirdmännen, statspolisen alltså, upplevdes av svensk lokpersonal som ganska bryska. Och det kommer in flera rapporter under åren då, jag har sett 43, 44, 45, där man kontaktar den tyska krigsmakten då att de här kontrollerna måste, att de ska ske utan vapenhot och så vidare. Men det görs inte. Det är snarare tvärtom, att det är ofta att man vill upp i loket och hota med vapen då, om man inte släpps ombord, släpps upp i loket. Och det finns ett exempel som jag läst om, där en lokförare i Kornsjö då, som uppmanades då att lämna loket för att följa med den tyska till den tyska militärbevakningens lokaler då för kroppsvisitation. Och man upplevde ju då att under vapenhot lämna loket, som man då såg som ett svenskt territorium, som man då kände som en, var en viss trygghet ändå att befinna sig i då. Så att, och sen letade de igenom plånböcker, matlådor, allting i smått. Och det var ju mikrofilmer och sånt där då, säkert, som man letade efter. Och man kan ju tycka att det är lite paranoia från tyskarnas sida, men den här lite överdrivna misstänksamheten var väl befogad när vi, med facit i hand.
Ja, de hittade lite grejer antar jag.
Ja, man visste att det fanns många gömställen, och speciellt då på tågen som sagt. Som jag nämnde tidigare så kom det in flera klagomål från svenska lokpersonal om hur man behandlades då vid gränsen. Och kulmen nåddes i februari 1945 då ett 15-tal tyska militärer och en norsk statspolis, de här så kallade hirdmännen då, och med honom med den här polisen då i täten då, så krävde man att få gå ombord på loket som hade vänt då i Björnfjäll. Lokföraren nekade dem att kliva upp, och då tog den här norske statspolisen fram ett vapen som han då riktade mot lokföraren och krävde då att få gå ombord, annars så skulle han skjuta genom dörren eller hur det var. Och man letade igenom loket, och då det visade sig att man hade alltså sett en norsk stationskar smyga ombord på loket. Och det är lite oklart. I förhör säger lokbiträdet och lokföraren att de inte visste om det. Så att det är lite, medan man, tyskarna menar på att de visste om det. Men vad jag uppfattar som gick man ju genom loket och sen gick man tillbaka igen. Och sen gick man in i maskinrummet och lyste med en ficklampa. Och då fick de ju syn på den här norska stationskaren då.
Och var han gömd någonstans?
Ja, i maskinrummet vid relästativet.
Jag tror jag har sett den här rapporten att var inte han gömd under huvudbrytaren någonstans. Han hade krypat in på ett ganska farligt och väldigt trångt ställe.
Om det står, jag tror att det står någonting i relästativ. Mm. Är det någonting
som... Ja, det finns ett kontaktostativ. Och där är ju högspänning där inne och det kallas ju dödskammaren brukar man ju säga lite genom det här. Aha. Istället för att det är så, ja, där vill man inte vara.
Nej.
Men jag för mig har sett den här rapporten att det var där han hade gömt sig.
Ja. Kan man anta att han har gömt sig då på eget bevåg? Eller kan lokföraren ha anvisat honom till en sån plats som kanske var som egentligen var farlig?
Jag tänker att man vet ju inte naturligtvis. Nej. Men jag skulle ju vilja tro att det är ganska mycket brödraskap. Man känner varandra uppe på järnvägen och ser man en kompis, man hjälps nog åt. Och så säger, kryp du in där, men var försiktig där. För gör man det utan att veta vad man gör så är man nog rätt snabbt bränd där inne. Men var det inte så? Har du sett rapporten vad loket heter?
Ja, det är ju faktiskt ett lok som finns kvar. Det är ju ett D-lok 444, va?
Mm.
Är det?
Och det loket finns idag hos Malmbanans vänner, finns kvar. Ja. Och det var ju ett lok som gick på Malmbanan tillsammans med vårt lok 432 fanns ju där uppe också mycket på Malmbanan. Ja. Så det är lite kul att loket finns kvar.
Ja, och jag har sett i den här förhörsrapporten så är det ju en ritning på då var han påträffades någonstans och sådär. Så att det är ju lite, det känns lite kusligt.
Men kan det vara så att lokföraren visste att det var ett område och att man troligtvis inte skulle leta där?
Ja,
det är
bara spekulation. Ja. Men det är nog inte omöjligt, för det där stället är inget man gömmer sig hur som helst. Om inte man har fruktansvärd tur och överlever det.
För så som lokföraren heter Grafström och så som han beskriver i det här förhörsprotokollet så letar man ju först igenom då loket till A-sidan, alltså änden på loket. Och sen kommer man tillbaka och sen går man in igen i maskinrummet och då lyser man med en ficklampa på den här mannen då, så ser jag hans ansikte där.
Och det är ju så för lyssnaren här att ett D-lok har ju två förarhytter. Det finns ett maskinrum i mitten som man kan gå igenom fram och tillbaka och där finns ju lite kompressor och det är en transformator, ett kontaktostativ och lite ventilatorer och annan teknisk utrustning. Och det är nog inte jättemånga bra gömställen där, men han hade ju tydligen hittat ett på ett rätt lurigt ställe där.
Och högspänning du pratar om där, Henrik, det är alltså 16?
Det finns ju 16 000 volt inne i maskinrummet på värsta ställena. Sen är det ju lite varierande grad av spänning beroende på det någonstans.
Hur gick det för den här stationsskrivaren?
En stationskar var det.
Hur gick det för den här stationskar?
Ja, han beordrades ju fram då, naturligtvis. Och sen så ser ju lokföraren och hans biträde då hur den här hirdmannen, Larsen tror jag han hette, hur de hoppar ner på perrongen och även då den här stationskarn och hur han då tvingas ner framstupa på perrongen och sen så ställer sig alla de här, den tyska militären i en ring runt honom då och osäkrar sina vapen. Och sen så säger han i förhörsprotokollet då att säger lokföraren då att efter att ha utfarit motidigheter mot Forsberg, som den här norske stationskarn hette då, kommenderade polismannen strax därefter i det att han vände sig mot Grafström, köre väck, vilken order Grafström omedelbart och efterkom. Sen så körde de därifrån. Och i förhör då så ja, han berättar ju hela förloppet och sen efter det här så begärde lokföraren och hans biträde att befrias från tjänstgöring som innebar att de var tvungna att åka över gränsen då. Och jag tror att den ena fick någon stationering i Kiruna och den andra nere i Sverige som lokförare någonstans.
Det kan ju vara att man tyckte det var otäckt såklart. Men det kan också vara att de kanske var delaktiga och kände att skulle det komma fram och de är hos tyskarna så kanske det inte man vill vara där.
Ja, de kanske tar dem nästa gång. Den här gången klarar de sig med nästa gång.
Ja.
Spännande.
Ja. Ja, det var ju en liten sidoberättelse då från kurirtrafiken, men det är ju lite hur svensk tågpersonal hade det under kriget. Om vi ska fortsätta lite med kurirtrafiken så har jag ytterligare exempel på hur man kunde gömma, inte människor då, men hur meddelanden och sånt där. Och nu blir det mycket förkortningar här, men vi har en man som skrev en krigsdagbok under kriget som ingick i den så kallade M-gruppen. Och den var knuten till C-byrån, och C-byrån då var en underrättelseorganisation inom svenska försvaret som samarbetade med norska motståndsrörelsen och den här norska exilregeringen. Och han som skrev dagboken hette Stig Roth. Och han skrev den med skiffer och sen renskrevs den efter kriget. Och han var ju alltså i det civila nästan lite kollega till oss. Han var chef för Göteborgs historiska museum. Och han och några till som också var chefer vid museer i Göteborg. De fick, eller åtminstone Stig Roth, och fick under kriget i uppgift att åka med i permittenttågen som representant för svensk militär. Och sen hade han också ett hemligt uppdrag som bestod i då att organisera kontaktvägar mellan Norge och norska legationen i Stockholm. Och i den här dagboken så beskriver han flera kurirrutter, sammanlagt 28. Bara i, och det är ju Bohuslän, Dalsland som är hans område då. Och en del av de här rutterna då är ju järnvägsrutter. Annars är ju sånt där som är, gick till fots eller ja, på andra sätt. Så nu tänkte jag beskriva några av de här rutterna, hur det gick till och vad man gömde och hur man gömde i de här vagnarna. En rutt gick ju då Trelleborg-Oslo-Trelleborg tur och retur. Och då hade man tre olika tåg som man använde sig av. Och i dessa tåg då fanns det SJs postvagnar. Och där man då gömde mikrofilmsrullar med hemliga meddelanden. Och det kunde ju vara att man hade fotograferat någonting eller helt enkelt bara meddelanden. Och då var det ett gömställe i postvagnen, då var i tvättrummet där det fanns en hållare för reservlampor. Och på baksidan av hållaren gjordes ett uttag då lagom för en mikrofilmsrulle på cirka 1 gånger 2 centimeter. Jag har sett en ritning på det, men jag har inte sett det i verkligheten. Är det någonting som du, Henrik, kan göra en bild av?
Nej, men verktygsskåp, det finns ju i alla personvagnar kan man säga ett belysningsskåp. Och där kan man ju då slå till från batteribelysning och sånt. Och lite, ja, det finns lite säkringar och lite ofta reservsäkringar och grejer. Ja. Ofta sitter reservsäkringarna i lite trähållare på antingen innanför dörren eller på själva dörrens insida eller liksom i skåpet. Så att det är säkert där någonstans man har varit lite påhittig.
Jag uppfattar det så också. För att sen då när man satte tillbaka den där lamphållaren, då syntes ju inte liksom den här urgröpningen. Och i samma tvättrum så hade man även gjort ett uttag i dörrens överkant där man också kunde gömma en mikrofilm. Då.
Jaha, man stoppade ner uppifrån då på dörren där. Just.
Ja.
Då gäller det att inte vagnen blir utbytt.
Ja.
För jag menar, vagnar går ju ofta en viss rutt, en vagnlitter, en vagntyp. Men det kan ju också vara att den ska på verkstad plötsligt, för ibland ska en vagn in på någon revision eller något underhåll och då byter man ut den. Och då blir jag ju nyfiken på att tänka, vem visste om det här? Var det bara postpersonalen eller visste även SJs maskinsida om att den här vagnen ska vi nog låta gå på sin rutt? Hur högt upp visste man om en sån här grej? Eller var det rent flax att vagnen ofta gick på den relationen?
Det har jag faktiskt också funderat på. Och när vi har letat i arkiv och sånt där och se för att hitta någon ledtråd, hur mycket visste man? Men jag ska avsluta sen. Jag ska ta några exempel på rutter. Sen ska jag avsluta med ett exempel på där en man som berättar själv om när man då gömmer mikrofilmer och den här rädslan om vagnen är utbytt om man kliver på tåget. Men jag ska ge ett till exempel, och då är det en rutt för linjen Stockholm, Göteborg, Oslo, tur och retur. Och där ska jag faktiskt fråga dig, Henrik, också. Det är ju att när tåget gick då från Stockholm, sen kom det till Göteborg, och då la man det som man skulle då smuggla i en glasflaska, och sen så sänktes det ner i en vattentank i vagnen. Och sen plockades flaskan upp på norsk sida då av norsk järnvägspersonal. Men är det själva dricksvattentanken?
Det är ju så att i princip alla personvagnar som har en toalett har ju en dricksvattentank. Och den här tanken är ju ofta en koppartank som antingen är platt eller så är den trekantig, kan man säga, och sitter intryckt i en vestibul i ett hörn. Och den har ett lock, ett ganska stort lock som är, kan det vara 15 cm, 10-15 i diameter på toppen. Och det är det man öppnar när man fyller den här tanken. Och det är den som sen med självfall då går till vattenkranen inne på toaletten. Men tanken sitter nästan alltid ute i korridoren, åtkomlig för vem som helst egentligen att göra något med vattnet om man vill då.
Ja, ja.
Och det är standard på de här vagnarna vid den tiden. Så att det är egentligen bara lyfta på locket. Ska du hänga ner något så kanske du har någon liten krok och hänger ner i tanken. Och så kanske du talar om för den som kommer vilken vagn är det i då. Eller så.
Ja.
Så de är nog väldigt lika, alla vagnar mer eller mindre på det sättet. I första klassvagnar som vi har från den tiden sitter de innanför en spegel i en vestibul faktiskt, den här tanken. Men ofta i tredje klass eller som finns vid den tiden så är det fullt synlig vattentank i vestibulen.
Vad pratar vi om för volym då på vattnet?
Vad kan det vara? Det är nog en
100 liter?
Nej, inte 100 så. Men jag skulle tänka en 40 kanske.
Ja. Ish, någonting. Så att man får liksom en känsla för att flaskan kan inte vara för stor heller.
Nej, det är inte, och i och med att det sitter en sil ofta nedanför hålet uppe i, men den kan man lyfta ur silen. Så att du kan liksom komma åt ner tanken då. Men visst, har du snöre något hänger där så ingen ser det, så fine. Du kan ju till och med knyta det i silen, för då syns det inte. Nej. När det locket är på.
Men nu ska jag tänka att jag skulle berätta lite om den här rutten då. En rutt som gick Stockholm-Charlottenberg-Oslo. Och då är det toaletterna i ett antal personvagnar som användes. Och för den som är bevandrad med SJs Littra-system så är det alltså 6 personvagnar med Littra BC06, nummer 2971 till 2974 och 2976 till 2979. Jag tror att en av de här vagnarna finns i vår
det är så att
samling.
De här vagnarna du nämner, det är ju Oskusbanans andra och tredje klassvagnar som levererades 1927, 26, 27 till Oskusbanans öppning. Det är alltså tidiga stålvagnar. SJ tar över Oskusbanan 33 och det får SJ-littra BC06. B, andra klass, C, tredje klass, 0. Det är en boginolla till en bogivagn. Och 6, det är liksom vagnstyp 6 inom familjen BC0. De här vagnarna gick ju mycket på Oslo och Stockholm just, och även Oslo faktiskt till Danmark. Och ansågs nog bekväma vid den tiden och fina. Och de är lite speciellt utseende, för det är Hechtwagen, heter det på tyska, jedvagnar. De är lite avsmalnade ända på, som har lite speciellt utseende, de här vagnarna faktiskt då. Och vi har ju 3 av dem som har funnits faktiskt i våran samling, ingår de från Oskusbanan. Så vagn 2971, 2975 och 2978 har vi faktiskt i vår samling.
Så vi skulle kunna återskapa en kuritågs film med vagnarna och inte, liksom ta en berättelse och liksom kunna visa.
Ja.
Där har du din berättelse, Kristin.
Ja, just det.
Men då var det i någon av de vagnarna som gick. Då gick de, för det var ju så här, för att prata omlopp igen, att när SJ kör ett omlopp, det betyder att i normalplanen för ett vagnset Stockholm-Oslo så står det Littra BC06, står det. Men det har ju aldrig varit angiven vilket vagnsnummer. Det är upp till liksom planeringen. Vilken av de här BC06-vagnarna använder man? Och då försöker man hitta en annan vagn ifall den är trasig av samma egenskaper. För det handlar om platsantal, hastighet, är det elvärme, är det ångvärme, så att vagnen funkar i tåget då. Och därför har det ju aldrig varit styrt vilket vagnsnummer på individ som åkt, utan det är vilken typ av vagn. Men ofta, visst, var det en vagn i ett omlopp, vagn 2974 Stockholm-Oslo, den gick ju säkert där tills något hände med den. Ja, nu är det dags att den fick en hjulplatta. Då tar vi ur den i trafik och då hamnar en annan vagn i omloppet några veckor tills den går sönder eller något annat skäl. Så det var ju sällan styrt ett visst vagnsnummer till ett visst tåg på det sättet. Utan det var nog lite flax att vagnen gick kvar där ett tag.
Här var det ju som sagt toaletterna som man använde som gömställe. Och i de här gamla vagnarna så var toalettsitsen av massivt trä. Och då gjorde man så att man borrade ett hål underifrån. Cirka 8 cm långt med en diameter på 1,5 cm. Och i det här hålet då så gömde man en hylsa med mikrofilmen och sen täppte man igen hålet med ja, någon sorts shit av något slag då, så att det inte syntes så väl. Och så att det hölls kvar. Och i en artikel i SJ-nytt 1979, nummer 8, så är det en norrman som berättar då som han var agent för norska XU, en norsk hemlig underrättelseorganisation. Och där berättar han hur det gick till. Och det var så att via norsk radio från England så fick de order om att en sändning skulle skickas i ett förbestämt tåg då. Och man arbetade en och en och sen var man utklädd som rörmokare och hade en verktygsväska. Och klev på tåget i Oslo då, som hade direktvagnar Stockholm-Oslo. Då. Och så satte man igång med sitt arbete att placera hylsorna. Och det första de gjorde när de kom in på toaletten, det var att öppna fönstret. För skulle dörren öppnas av en konduktör som kanske trodde att det var någon som kanske höll sig undan biljettkontroll eller kanske hade blivit sjuk, så då kunde den ju öppnas utifrån. Och då skulle man, alltså kom det in någon, så skulle man snabbt då kasta ut väskan och de här hemliga handlingarna genom fönstret. Så berättar han. Jag tycker det låter lite vanskligt också om någon skulle kunna komma åt dem där.
De här fönstren var ju ett flippfönster längst upp ett litet. Ja. Det är ju inte, du kan inte dra ner hela fönstret. Nej. Så att jag gissar, du kan nog skicka ut lite grejer, men du får nog inte ut hela väskan den vägen.
Nej.
Och då tänker jag på det här locket. Det är ju så att de här gamla trälockstoaletterna, det var ju egentligen två träbitar. Man kan säga en träbit är ju fastskruvad på toaholken. Och det var ju under det då som jag antar att man gjorde hålen så att man fick skruva bort hela den delen.
Sitsen skulle skruvas loss och sen placerade man det nya innehållet då i hylsan. Och så monterade man tillbaka sitsen. Och han beskriver ju då att det gällde ju att arbeta snabbt och som sagt då, så att det inte var någon som kom på dem. Och han beskriver ju också mardrömmen var ju då om någon vagn hade bytts ut och att sitsen saknade hålighet. För då, de hade en borr med sig i den här verktygsväskan och det här var ju alltså massiv ek. Så det kunde ju ta tid också att borra upp det här hålet. Lite som kuriosa så kan man ju kan jag nämna då att den här norrmannen då berättar ju i artikeln där att efter 30 års tystnadsplikt så berättar han för en vän vad det var han höll på med under de sista åren under andra världskriget. Och den här vännen då tyckte att de skulle försöka hitta igen de här vagnarna då som han fortfarande hade i minnet. Precis vilka nummer det var och littera och sådär. Och då visade det sig att då på 70-talet så fanns 4 av de vagnar som man använde sig av fanns kvar. Och han hittade 2974, där var toaletterna utbytta. Och han fortsatte att leta och hitta 2971 med gamla sitsen kvar och med en hylsa kvar i sitsen.
Nähe,
då.
Ja, vad roligt. Ja. Och den vagnen har ju vi i vår trafik faktiskt, i vår trafiktåg idag.
Ja, men där är toalettsitsen utbytt va?
Pass på den, det får vi nog gå och kolla tror jag.
Ja, och är den utbytt så kanske man kan byta tillbaka för att få lite grytågskänsla.
Ja, för jag tror att 2974...
Den är skrotad.
Den är skrotad, ja.
Idag.
Okej. Okay. Mm. Ja, idag, ja. När skrotades den? Har du koll på det?
Nej. Men den var inte de sista tre som rullade, eller sista två som rullade var 2971 och 75. Och 2978 var museivagn redan runt 80-81 hos Ostkustbanans vänner.
Ja, just så, det. 2978 tror jag har toaletten utbytt. Mm.
Den har vi också kollat. I vår samling, det är Ostkustbanan nummer 58.
Ja. Och hans vän då tyckte att de skulle försöka hitta igen de här vagnarna som användes i den rutten då som han hade arbetat på. Och han hade ju vagnarnas nummer kvar i minnet, och då på 70-talet så fanns fortfarande 4 vagnar kvar av de vagnar som han hade använt sig av. Och han hittade vagn 2974 och där var toaletterna utbytta. Han fortsatte att leta och hittade 2971 och där var gamla sitsen kvar och med en hylsa, tom visserligen då, men den fanns kvar i sitsen. Och sen hittade han även 2978 med en gammal sits och hylsa.
2016 fanns vagnen i Sundsvall fortfarande. Vi fick hit dem, tror jag, 17. Men så här då, alltså 2971 har vi trafik idag. 2975 står i förvar. 2978 står i förvar. Jag tror att vi nog får gå ut och kika på lite toastolar om någon har kvar trälocket. Det är ju jättespännande för oss att veta och berätta i vårt tåg om inte annat.
Ja, är de här ute alltså?
Ja, i ett lokhus har vi 2 och en står på bangård ner vid hennan. Mm. Men 2978 är lite klur på, för den är ju väldigt, den är ju inte ombyggd. De andra är ombyggda, okay. 61 rätt ordentligt då, va?
Ja.
De vart ju ommöblerade. Man bytte plats på första och andra klass och gjorde en ganska omfattande grej 61 på 2971 och 75. Men 78 är ju originalskick kan man säga väldigt mycket. Så skulle jag gissa på någon så är det den som...
Ja, spännande. Hans vän tyckte då att de skulle försöka hitta igen de här vagnarna som hade använts i den här rutten. Och han hade ju vagnarnas nummer och littera kvar i minnet fortfarande. Så att då på 70-talet så fanns fortfarande 4 av de vagnar som användes kvar. Han hittade vagn 2974, där var toaletterna utbytta. Han fortsatte att leta och... hittade 2971 och där fanns ju faktiskt den gamla sitsen kvar med en hylsa som tom visserligen, men den fanns kvar i sitsen. Och sen hittade han även 2978 då med en gammal sits och hylsa.
Och då är det spännande att 2971 och 78 har vi i vår samling, så jag tror vi får göra ett toalettbesök så småningom där,
ja.
Och spana vad vi har.
Ja, det får bli ett eget avsnitt om toaletter på tåg. Där det kanske kan passa in.
Ja, det är väl jättebra.
Ja, det var den historien. Jag skulle bara förtydliga eller säga det också, att förutom de här organiserade rutterna så gjordes även initiativ av enskilda personer anställda vid järnvägen. Och det var förbjudna tidningar som kilades fast under destinationsskylten på vagnarna då, om jag... har förstått det rätt, så var det ofta att destinationsskylten satt på långsidan.
Mitt på, va?
Ja,
de satt ju mitt på vagnen på utsidan.
Mm.
Ja.
Så där satt man tidningar under där. Alltså. Jaha,
sådär, och då när vagnen hade nått sin destination och skulle gå tillbaka, då skulle man ju byta destinationsskylt, så att då lyfte man på den och då trillade...
tidningen
hade man tur och så trillade en tidning ut och som man säkert var efterlängtad läsning. Vagnarnas batterilådor var också sånt där som järnvägsanställda kunde, ja, hade man någon tidning då så kunde man gömma det där i.
De är ju lätta att komma åt, de kommer man åt från utsidan, och det är ju 2 vingmuttrar man skruvar lös och så får man, kan man öppna batteriluckan, som är ju smidiga att komma åt faktiskt. Mm.
Och där har jag ju faktiskt sett att en del blev påkomna och det resulterade i avdrag på lönen.
Det var ju så här under andra världskriget att vi var ju beroende av stenkol för ånglok, men det är importerad stenkol och det blev såklart svårigheter med stenkolen, vilket gör att järnvägen då och SJ nödgas införa vedeldning för ånglok. Och det här är ju något man inför inte rakt över, utan man väljer ett antal linjer helt enkelt där man utrustar linjerna då för...
Ja. Och där kan man ju hämta erfarenhet från första världskriget, för det var ju precis samma sak.
Att köra ånglok under andra världskriget blir en utmaning på grund av bränslet och smörjoljorna om inte annat. Och det är ju så att man kör normalt med stenkol, det är det loken är byggda för och levererar bäst effekt av. Men här blir problem med stenkolsimporten och även problem att få tag i smörjoljor är ju svårt. Ett lok behöver ju smörjas för att fungera maskineri och hjullager, så att smörjolja är ett måste för att ta sig fram ett ånglok helt enkelt då. Vedeldning är ju ett alternativ. Man kan elda också med stycketorv. Det gjorde man bland annat på Halmstad-Nässjö järnväg för man hade egna torvmossar. Men ved bygger ju på att du behöver få tag i ved. Den ska helst vara torr. Den ska ha rätt längd och gärna rätt typ av ved. Du behöver anpassa loken genom att dels behöver du ha en gnistsläckare av en annan modell, för det blir väldigt mycket mer gnister med ved. Det går åt 6 gånger mer ved i volym än stenkol, vilket gör att du kan inte bara lägga in ved i koltaget. Ofta byggde man på en stor vedhäck med trä så man fick större volym med sig på loket. Man till och med ibland hade en vagn efter med ved på vissa banor.
Det här är ju intressant om vi kompletterar det. Att jag menar, man kan hämta erfarenhet från första världskriget. Vi har precis samma problem med smörjoljor, med stenkolen.
Och sen är det ju det att ofta har man med en vedlämpare, en tredje person som hjälper till att ta fram veden till eldaren, för det är sådana stora mängder. Man fyller ju fyren med vedträn helt enkelt då. Sen är det ett annat problem är att du tappar ju effekt. Det är inte samma effekt på ett eldat lok som ett stenkolseldat, så att du kanske måste sätta ner tågvikten, ändra tidtabellen, därför att du måste också fylla på ved oftare än stenkol. Jag läste någonstans att på Södra Dalarnas järnväg så veade man loken var 25 kilometer. Det är inga sträckor. Stenkol kanske var 15 mil, var 20 mil. Så det är väldigt skillnad hur ofta du måste stanna för att fylla på veden från förråd till loket då.
En fråga då i sammanhanget är ju, om det nu är sämre effekt, valde man vissa sträckor? Att men de här sträckorna är, jag tänker framförallt på banorna i Norrland som är otroligt många stigningar på. Valde man där att i första hand elda med stenkol då? Och kanske lägga vedeldningen på banor som inte har så kraftig stigning, om du tänker på effektmässigt?
Ja, jag tror du tänker rätt. Att man väljer ju inte de banor med mest trafik och mest backar. Eller som nej, där tunga nej. Tåg och svåra backar.
Utan då får stenkolen gå till
de
viktiga linjer, säg stambanan genom över Norrland som inte är elektrifierad än. Och då behöver man liksom ha fart på det. Otroligt mycket trafik som behöver.
Sen måste man ju då bygga lite anordningar. Du behöver ha en vedbrygga så du kan lasta ved på höjd ner till loket. Du behöver skaffa ved. Den ska torkas, den ska lagras, den ska kapas, den ska kanske klyvas. Och du ska ha ytor för det gärna nära där du ska lasta det. Så det är ju en hel apparat att bygga upp här och personal som ska sköta detta. Du ska transportera dit veden där den ska finnas vid tåget. Så att det är inte bara att. Och därför väljer man vissa linjer och förser dem för vedeldning och planerar för detta. I oktober 1940 inför då SJ vedeldning på många linjer och man utökar det 1 augusti 41. Och det sista då i 41 då inför man vedeldning på Ånge Sundsvall som är under elektrifiering. Ostkustbanan Sundsvall Gävle faktiskt får vedeldning då. Och Uppsala Enköping och Värnamo Åstorp, alltså Skånes
Målandsjärn. Man använder inte Inlandsbanan, för det vet jag att under elektrifieringen så la man om vissa, inte alla, men vissa turer la man in på Inlandsbanan under elektrifieringen för att inte störa elektrifieringsarbetet.
Jag kan inte svara på det, men jag skulle kunna tro att man vill nog gärna behålla stenkol till stora långtgående tåg som är mycket vikt på, så kanske man spar stenkolen till det. Men man kan se här, vi har ju lite papper från vår arkiv. Vi har bland annat här en sammanfattning av åtgärder vid SJ för beredskapens höjande och trafikens avveckling 37-44. Och den säger då att ånglinjerna, där övergick man i stor utsträckning till vedeldning. Genom sådana åtgärder har en årlig besparing av stenkol gjorts i som 7700 ton 1940. Och man har ökat, alltså vad man har sparat till 210 000 ton spar man 43. Mm. Förbrukningen av ved steg från 45 300 kubikmeter 40 till 1 088 900 kubikmeter 43. Det är en sjuk ökning alltså av ved.
Och då pratar vi bara SJs behov.
Exakt.
För uttaget av ved är ju enormt. Ja. Det är ju 40 miljoner kubik har jag för mig. Alltså man tar ut för... Det är inte bara SJ som behöver ved.
Man kan också läsa ett annat dokument här som berättar om svårigheterna beträffande persontrafiken till följd av kylan på vintrarna här. så säger man då, hösten 1940, närmare bestämt i oktober, introducerades med vedeldningen en ny för tågföringen betydelsefull faktor. Denna vedeldning på vissa linjer i södra Sverige ersatt av torveldning som sedan under loppet av år 1941 successivt infördes på flertalet SJ och enskilda järnvägars ånglinje, kom mycket ohägn och stad för tågföringen, inte endast på vedeldningslinjerna utan så som en följdverkan även på anslutande linjer. Visserligen erhöll och tågen och de linjer där vedeldning avsågs att införas i regel avsevärt förlängda gångtider i syfte att kompensera effektminskningen, men icke förty uppstod särskilt till en början på dessa linjer omfattande och svårberäkneliga förseningar beroende dels på personalens ovana vid det nya eldningssättet, dels på att de tekniska anordningarna icke hunnit anpassas i samma tempo som vedeldningen måste införas. Dels och framförallt på att den ved som bränslekommissionen anvisade var av ytterst varierande och många gånger mycket bristfällig beskaffenhet.
Så vackert.
Ja, så
alltså
vackert.
Inte åtgärden utan...
Ja, det är ett fint språk, ja, men man ser ju svårt. Och det är klart, blir det väldigt sent från anslutande linjer och du har glesat ut tågantalen på stora linjer, måste tågen vänta in anslutningarna och det påverkar ju inte bara de linjerna då.
Hur stor andel drevs med el respektive ånga vid den här tiden?
Man kan säga att ungefär 80-85% av transportarbetet inom SJ gick med elok faktiskt. Man styrde mycket till ellinjen,
ja,
så det är ganska
precis,
mycket
så
faktiskt.
Så har jag förstått det också.
Och då var ändå inte allt elektrifierat som är idag, utan man styrde mycket till ellinjerna i huvudsak.
Och då pratar vi om de stora sambanorna Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö, norrut så långt det elektrifieringen har kommit. Och 42 var vi ju klar med elektrifieringen hela vägen ifrån Trelleborg upp till Riksgränsen. Under så att säga, kriget, och det är ju, visar ju här att det här är viktig transportled. Alltså så lägger man resurserna på elektrifieringen där.
Jag tänkte läsa lite ur tidningen Tåg från 1988. Då finns det en intervju med en lokförare som heter Sune Herbst som gjorde sin ångloktid i Vännäs. Och vid den här tiden var ju banan Långsele-Vännäs inte elektrifierad. Och Långsele-Vännäs är ju en bana som är känd av lite olika skäl. Det är en stambana, den har tung och trafik och den är väldigt backig och kurvig. Och den är det fortfarande. Det är alltså backar på 16-17 promille, vilket är mycket mer än stambanestandarden som är 10 promille.
Mm.
Och den är ökänd fortfarande dagens förare. Det är en tuff järnväg att köra godståg på. Sune Herbst var då äldre på lokstationen i Vännäs vid denna tiden. Och de hade ju ren ångloksdrift med B-lok, hette ju modellen som gick i persontågen. Och det var G-lok som gick i godstågen i mångt och mycket. Och det var ganska tuff tjänst. Det är en fantastisk artikelserie i tre delar där han beskriver sina minnen ganska detaljerat. Och jag kommer berätta lite om hur det här gick till. Och han har lite minnen från 1939 i november här när de ska framföra då ett persontåg med ångloket B1313 från Långsele till Vännäs. Det är snälltåg 22an, man ska köra mitt i natten eller tidigt morgonen. Och ett B-lok, de var skyldiga att ta 325 ton med ett B-lok. Det är ganska mycket på de här backarna faktiskt. Men de fick 362 ton och de sa ja till det.
Oj.
Så att de har ganska häftig vikt på det här loket då. Och det här är lite spännande. Vad kan ett ånglok orka och klara, undrar ju många. Hur mycket drar det här loket? Hur mycket hästkraft är det? Och säger man hästkrafter på ett ånglok, att ett B-lok kanske har då en, ja, vad ska vi säga, 11-1200 hästkrafter. Det låter inte så mycket emot, men det är ganska mycket i ångloksammanhang. Och innan jag berättar det här måste jag förklara några ord så att läsaren eller lyssnaren följer med lite grann. Vi kommer prata om injektor. Det är en sak som sitter på ångpannan som eldaren då och kanske med förans hjälp tar in vatten i ångpannan. Man fyller på vatten efterhand. Lokeldning, det är när man eldar riktigt hårt i en uppförsbacke och loket går för full effekt. Då skickar du in en skyffel med kol, du stänger luckan, du tar en ny skyffel, du öppnar luckan, skyfflar in, du stänger luckan. Man stänger luckan mellan varje skyffeltag och det gör eldaren med ena handen.
Och vad är syftet med den typen av...
Jo, det är för att du vill inte få in kall luft i fyren. Du vill ha mesta möjliga effekt och då måste du hålla fyren varm. Och så länge luckan är öppen drar du in mer, du får in kall luft och då kan du dämpa en aning. Mm. Så du vill hålla stängt så mycket som möjligt. Det kallas luckeldning. Och det är mycket lite synergi där i kroppen att ta skyffeln samtidigt och slänga in och stänga och öppna luckan. Det gör inte föraren. Man har en manometer som visar hur mycket tryck du har på pannan. Man vill ha 12 kilos tryck på just den här loktypen. På det här loket. Och då har du max tryck. Och det alltså ge max effekt. Sjunker trycket så sjunker effekten på loket också. Så du vill gärna ha 12 kilo. Och är man uppe i 12 kilo så kan då säkerhetsventilerna blåsa. Det vill säga det finns två ventiler på ångpannan som släpper ut överflödig ånga så att inte trycket går upp. Så ett lok där säkerhetsventilerna blåser, då har man fullt tryck. Mer kan du inte få. Det finns något som heter fyllning. Det är att när lokföraren kör har en regulator. Det kan man säga är en gas. Det är hur man släpper fram ånga till maskinen. Med en vev så har man, man anger mycket fyllning. Hur mycket ånga vill man använda för varje kolvslag? Man kan, trycker man på hela tiden på kolven eller bara när den är vänd i ändarna. Så full fyllning, då ger du maximal kraft. Det är som att köra på ettans växel. Kan
och det,
man säga.
Det känns ju som att det är någonting man till slut lär sig att det här... Här ska jag ha så här mycket.
Ja, vid start har man full fyllning. När du ligger i full fart kanske man har 20% fyllning. Ja. Man ger en liten ångknuff på kolven när den vänder. Och däremellan är det steglöst. Så väljer man fyllning.
Under den här berättelsen så kommer vi att få veta hur mycket fyllning det är. Eller kan du fylla i då? Att nu när vi är i den här backen, Synherbst då ska elda. Hur mycket lägger föraren på?
Vi ska se vad han säger här. Mm. Och den här historien är att man har nu kommit på rull från Långsele med sitt ganska rejält tunga tåg med B-loket 1313. Och vi ska läsa lite vad det står. Man har rullat genom Österås och då säger man så här, jag citerar. Vi passerade Österås obevakat. Alldeles utanför Österås vidtog fem kurvor med högst 65 km hastighet på en sträcka av 1,5 km. Sedan var det full fart igen, 80 km timmen. Strax innan Forsmo rullade vi igen, vi fick avgång när vi passerade Forsmo. Innan Forsmobron bromsade föraren. Hastighetsnedsättningen vid bron var 60 km timmen. Ute på bron drog han på igen, men innan dess hade jag gjort en kraftig påeldning. Därför att efter bron, vid en vidtar en uppförsträcka på 3 mil med huvudsakligen 16 promille slutning. Och då är min kommentar, det är en sjuk backe. Alltså 16 promille i 3 mil, det skojar man inte bort kan säga. Och definitivt inte med ånglok. Det är så brant det går att ha och långt dessutom.
Här är det ju intressant då. Hur gör då lokföraren? Mm. Nu är det här eldarens version.
Jajamän, då säger eldaren här. Jag satte till injektorn på min sida. Gjorde en påeldning och satte även till injektorn på förarens sida. Då är det alltså max vatten vad du kan mata in i pannan. Det går inte att få mer vatten att koka bort. Ångåtgången var stor. Här måste du till luckeldning tänkte jag. Först fyllde skiffer med kol. Öppnade luckan och kastade in kolen på rätt ställe. Samtidigt som jag ryckte ut skiffen med vänster hand stängde jag luckan med höger. Skiffen fylldes åter med kol och det hela upprepades utan avbrott. Vi fick avgång när vi passerade Selsjön. Jag hörde föraren svara på avgångssignalen med kort visselsignal. Samtidigt som han sa avgång. Jag svarade på detta men tittade inte ut utan bara fortsatte elda. Bägge injektorerna var till. Manometern stod och darrade på 12 kilo. Min kommentar igen. Du har alltså fullt tryck. Eldan kan sin sak. Han eldar var det går. Det finns hur mycket kol det behövs. Det finns vatten, manometern står på topp. Det kan inte, loket kan inte prestera mer alltså. Det var en mycket bra maskin, lätt för ånga. Jag hade stått och öst vid luckan ungefär en halvtimme. Då kastade en blick ut. Nu är det bara 1 kilometer kvar, tänkte jag. Då såg jag föraren stängde injektorn på sin sida samtidigt som han ropade, stäng vattnet! Varför det, frågade jag. Hör du vad jag säger, pojk, jävel, sa det föraren. Nu är det så mycket det går. Och han menar att hela skruven var ute med full fyllning. Alltså loket går med allt som finns.
Okay.
I samma ögonblick slirade loket till och vi blev stående. De sista 10 minuterna hade farten varit högst 10 km timmen. Och efteråt berättade en kollega som varit hemma i Örebro och nu åkte med detta tåg att när farten gick ner öppnade fönstret. Och när vi då stannade sa en annan resande lite föraktfullt. Nu är det slut på ångan. Dementin hördes dock ögonblickligen. Bägge säkerhetsventilerna öppnade. Mm. Och det här är häftigt. Det här är skarp körning. Det är, kompetensen är på topp hos förare och eldare. Och de vet precis vad de gör. Men loket, det här är exakt vad loket klarar av. Och alltså det har gått till 10 knyck och man kan tänka, varför stannar man inte då? Nej, men 10 före loken var gjorda för att gå sakta i uppförsbacka och ta med sig sin kraft. Så att man går tills det slirar.
Föraren visste liksom att vi fixar den här. Ja. Men i det här då, det kanske sades bara för minnet för lyssnare här. Hade man, här måste man ju ha haft stenkolsäljning.
Ja, det är stenkol. Ja,
precis. Det hade aldrig gått med ved.
Nej,
precis.
Och så säger man då, för att komma loss, nu står man fortfarande i uppförsbacken då alltså. Och då står du mitt i en backe, man vill inte rulla bakåt. Det finns ingen anledning att backa och ta sats, för du måste backa ner för hela backen i så fall och göra om det. Mm. Och loket har ju inte slirat, det har ju gått. Mm. De försökte sanda, men bägge sandrören var delvis igentäppta. Jag tog skyffen, gick ner från loket och försökte lägga lite grus på banvallen. Ta grus från banvallen och lägga på rälsen, men allt var hårdfruset. Efter några ordentliga knyckar kom vi dock igång och sedan upp till krönet kunde rulla ut för. Och sen var det lättkörning till Skorped, därefter upp för några kilometer. Och cirka 4 kilometer innan vi kom till Anundsjö kunde vi börja rulla igen. Så det här är lokmannaskap. Och ja, och Sune berättar ju också då om eldning här, alltså att han körde ett tåg här och det visade sig att han hade eldat 5 800 kilo kol på 4 timmar och 15-20 minuter. Det var 1 400 kilo kol per timme som han slängde in med skyffel. Det var hans rekord per tidsenhet någonsin.
Och det var en, ett loktar, eller är det påfyllning i den där också? Nej, utan det är det loket som tänden är fylld.
Ja, det är nog påfyllt också, men ja. Det beror på vad det är för loket. B-lok har 6 tons kolförråd, så att det var nog påfyllt emellan sig, ja. Emellan här. Men det är alltså 5,8 kilo på ett skift på alltså 4-5 timmar en person skottat in i fyren. Mm, mm. Så det här är ju ingenting för personer som är klen fysik, kan man säga.
Och då tänker jag så här att det här är ju otroligt viktigt. Jag menar, om innan elektrifieringen så fraktar vi ju allt det vi behöver. Det är passagerare, det är alltså gods, det är ju allt som järnvägen behöver frakta från A till B sköts ju med det här. Mm. Och beroende då på vad backarna är, så är det ju liksom, eller vad någonstans på järnvägen vi gör det här, så är det ju enormt viktigt att få en sån här berättelse, känner jag.
Ja.
Förståelse för systemet.
Amen. Då börjar det bli dags att sammanfatta den här podden och om andra världskriget. Och hur ser vi på, löste järnvägen sin uppgift?
Jag tycker man har gjort det med, när man har löst uppgiften. Sen behöver man inte lägga i mer värdeord. Man har löst uppgiften. Det är mycket problem. Vi har ju gjort ett antal saker under tiden. Vi har ju elektrifierat under pågående krig. Vi har förstatligat trots att det fanns krafter och diskussioner om att man ska upphöra med det med tanke på världsläget. Men det gjorde man inte, utan man enhetliggjorde järnvägen.
Och vi har byggt nya lok och vagnar, för vi hade ju en verkstadsindustri som var orörd i Sverige. Så ja, vi har också levererat nya fordon för att möta den här efterfrågan.
Precis. Trots det så har ju järnvägen också levererat in till staten inkomster. Så att, ja, nej, men det, jag känner att vi har ändå löst uppgiften. I en jämförelse då, Henrik, du hade tittat lite grann på det här med den värld som då gäller 39-45 i kontra vad vi har idag. Hur ser det ut?
Ja,
hur ansträngt är det i förhållande till idag?
Den är spännande, för att det vi har läst oss fram till är att järnvägen då var ju väldigt ansträngd, men det också, var ju också med den tidens förutsättningar för järnvägen. Mm. Men jag har tagit fram faktiskt siffror via Trafikanalys på 1940 och 2023 har jag jämfört det vad jag kan få fram här. Tittar vi då på antal personvagnar, hade man då 1940 5278 och det finns idag 3536. Det är ju personvagnar eller motorvagnar man kan åka i. Vad gjorde det för arbete då? Ja, vad det gäller transportförmåga personvagnar 1940 så var det 12 676 miljoner platskilometer. Men dagens vagnar som är mycket färre gör 39 771 miljoner platskilometer. Alltså med färre fordon gör vi mycket mer. Vi har ju snabbare tåg, snabba omlopp, vagnarna. Fordon används ju mycket mer effektivt idag, kan man konstatera på det sättet då. Vi kan också titta på resande och godståg. Hur många miljoner tågkilometer gick det? 40? Ja, det var 92 miljoner tågkilometer. Idag kör vi 164. Så vi kör ju ganska mycket mer i normal trafik idag. Det är inte så att vår trafik har minskat, men vi har andra förutsättningar.
Och det vi också ska lägga till här som jämförelse då, att idag har vi ju dubbelspår på väldigt många sträckor. Vi har elektrifierat på de stora sträckorna, ja. Som de här siffrorna naturligtvis är kopplat till. Så att man får ju tänka in det också.
Jajamän. Naturligtvis. Och tittar vi då på järnvägarna så var ju banlängden. Med banlängd menar vi en sträckas längd Malmö-Stockholm, inte dubbelspår och mötesspår, utan hur lång är sträckan. Då hade ju vi normalspåriga järnvägar i Sverige var ju statlig bana, det som vi pratar om SJ här, 9226 kilometer. Och det vi har idag, Trafikverkets järnväg och även Inlandsbanan faktiskt, Arlandabanan, det är 9708. Det är ganska same faktiskt den här trafiken. Så det är ganska bra att jämföra på det sättet. Vi kan också kika på transportarbetet. Vad gjorde då ett resande och godståg här, eller persontrafiken, i miljoner personkilometer 1940? Ja, 4 495. Idag gör vi drygt 13 000. Så vi kör ju väldigt mycket mer idag än man gjorde då, även att det var ett krigsår. Godset, då körde vi miljoner tonkilometer 1940, drygt 7000. Idag kör vi 22000 ungefär. Och då kan man tycka, oj, det var väl inte så mycket de gjorde då. Men det gäller att tänka på skillnaderna. Och de är ju idag att vi har mer dubbelspår. Vi har fjärrstyrt alla stora huvudlinjer, vilket gör enormt mycket mer kapacitet än att ha tåganmälningssystem. Vi har mycket mer elektrifierat.
Optiska signaler, ja.
Vi har ett signalsystem, precis som säger, vi har mer elektrifierat. I princip är ju alla stora huvudlinjer elektrifierade, vilket gör det effektivt. Och det är inget bränslekrångel med ånglok, med stenkol, och det är ved och det är torv. Vi har mycket större godsvagnar, alltså bärighet. Du lastar ju mer i vagnarna idag. Mm. Vi har mycket mindre växling och det gods som ska av och på. Det här att det ska grejas på stationerna, bytas vagnar och trixas, som också skapar...
För det som är borta då jämfört med idag, det är ju allt det resgodset som du som resenär kunde politera.
Ja.
Det här små hanterandet av mindre mängder gods.
Utan allt
nu är det ju systemtåg, hela tåg som du...
Vi har ju inget styckegods kvar, det vill säga godsmagasin och vagnar hit och dit. Vi har väldigt lite jämfört med vagnslaster med en enstaka vagn till en station. Det är ganska lite sånt idag. Utan vi kör ju systemgodståg, hela godståg och mer. Det är ju det som är...
Att det finns ju skillnader och de är ju ändå viktiga att lyfta fram, tänker jag.
Ja.
Så att man får en jämförelse.
Och sen går ju tågen såklart snabbare idag. Det är ju andra omlopp, du kan utnyttja tågen bättre. Och vi har också såklart idag någonting, vi har datorstöd. Och vi kan tänka oss bara den logistiken med hur mycket personal och liggare det gick åt att hålla koll på var är godsvagnarna någonstans.
Ja, precis.
Men det gjorde man. Så det var väl jämförelsen egentligen, att vi får väl säga att de gjorde ett hästjobb under andra världskriget.
Utifrån de förutsättningar och den verklighet som de hade där.
Då har vi pratat lite grann om andra världskriget och den civila trafiken på järnvägen. Och vi har samtalat med Robert Härpaj och Kristina Engström. Vi vill tacka Peter Essen på Videa, som är den vi har all teknisk hjälp av för att få ihop en podd, vilket är ovärderligt såklart. Om man gillar att fördjupa sig så finns det en väldigt intressant bok som heter När kriget tog tåget av Jan Bergsten, men också SVTs satsning såklart Sverige och kriget. Nästa podd kommer handla om ATC, Automatic Train Control. Det är ett system som kallas tågskyddssystem som gör att en lokförare inte kan köra mot stopp. Hur kom det till? Var det på grund av alla olyckor runt 1980? Och den planerar att sända framåt tidig höst.
Podden ges ut av Järnvägsmuseet i Gävle, som är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer. Avsnittet spelades in och sändes 2025.